Välkommen tillbaka, Ingrid.
Tack så mycket.
Så vi åker tillbaka till Betlehem denna gången i Matteus evangeliet. När Jesus hade fötts i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid, kom några österländska skönjudare till Jerusalem och frågade: var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. När kung Herodes hörde detta blev han oroad och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överstepräster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade: i Betlehem i Judeen. Du, det står skrivet hos profeten, du Betlehem i Judaland är ingalunda ringas bland övningar i Juda. Ty från dig skall det komma en övning, en herde för mitt folk Israel.
Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sedan skickade han dem till Betlehem. Bege er dit och ta noga reda på allt om barnet, sa han. Och underrätta mig när ni har hittat honom, så att också jag kan komma dit och hylla honom. Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg, och stjärnan som de hade sett gå upp före dem, gick före dem, tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset och där fann de barnet och Maria hans mor och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och kräckte fram gåvor, guld och rökelse och myrra. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes och de tog en annan väg hem till sitt land.
Jag måste säga att det är en av mina favorita passager i Matteus evangeliet, och särskilt i den här säsongen, i adventstiden, i jultiden, att början av kapitel 2 med dessa vissa männen som kommer till, som åker till Betlehem genom Jerusalem, den också samtal som händer i Jerusalem, och sen hur de lämnar Betlehem i slutet av vårt avsnitt. Och för min del, det är verkligen en fråga att redan här, det finns en öppning till det vi kommer att bli den missio agentis vi kommer att läsa i slutet av Matteus evangeliet. Gå ut och gör hela världen till lärjungar. Och där det är inte att det är vi som ska gå ut, det är verkligen världen som kommer in, som kommer fram till oss. Och det finns för min del, jag ser redan här, vi vet att dessa två kapitlar, början av Matteus evangelia, är fullpackat med referenser till den första testamentet, till gamla testamentet. Men här det finns till och med, jag skulle säga, tysta ekar som kommer fram också från de profetiska böcker som inte liksom att som Jesaja skrev, eller, men att vi har den bild när vi läser till exempel kapitel 40-55 i Jesajas bok, att det är inte bara israeliterna som kommer tillbaka från exilen, men när de är i Jerusalem och de lovprisar Gud, det är alla nationer som kommer att vara med och lovprisar Gud. Och redan här det finns en förkunnelse, en vision av detta, att vi ser redan nationer genom dessa tre visa männen, tre magoi, som vi läser på grekiska. Som kommer och vad ser de? Och det är det som är för min del otroligt. De ser en baby, men redan i detta, i denna bebisen, kan de se vad som står bakom. Och det är verkligen ett kall att också lära sig att titta på världen på ett helt annorlunda sätt än vi gör ofta.
De ser ju på världen på ett sätt som vi på ett sätt har glömt bort. Jag tycker också väldigt mycket om den här delen av Matteus evangeliet, för att det för oss in inte bara i detta att perspektivet vidgas, att det är Messias för hela världen, men det är också Messias för hela kosmos. Mm. Och det för oss också in i antikens, på något sätt, den värld, idévärld som man levde i på ett sätt. Vi har tre stjärntydare, eller magoi som de är. De kommer från östern, traditionen har de har gjort dem till tre på grund av att de ger det tre gåvor som de ger. Och sen har de kommit att representera hela världens, all världens folk. Utefter att de skulle då vara, har vissa tolkat det som ättlingar till Noas tre söner. Som beger sig till Betlehem. Men de var alltså från östern och kanske från då, ja, Babylonien, Parthernas rike, någonstans där. Och jag tänkte, det var häromdagen så hörde jag en liten rolig podcast hur man hade återfunnit en stjärnkarta som var konstruerad av Hipparchus stjärnkatalog snarare. Det var den första försöket till att kartlägga alla stjärnor på himlen, hela universum. Den hittade man i en liten skrift som fanns i Sankta Katarina-klostret i Sinai. Och den fanns gömd under en annan gammal skrift. Man hade helt enkelt skrapat bort den första texten, Hipparchus text, och så hade man lagt över en assyrisk text. Några århundraden in i vår tideräkning. Men det häftiga här är att Hipparchus gjorde ju en försök att kartlägga hela, alltså världsalltet. Och stjärnorna, stjärnkonstellationer och så vidare, sånt som vi i vår tid kanske ser bara ur ett strikt naturvetenskapligt perspektiv. Det spelade stor roll, för att det var djup symbolik i det, och man såg det som att olika konstellationer kunde tyda på olika ting. Och när det kommer just till stjärnan som går upp för de vise männen, eller stjärntydarna, så var det ju så tydligen att 7 år 7 före Kristus så uppenbarades en stor stjärnkonstellation på himlen då planeten Jupiter, Saturnus, möttes i fiskarnas stjärnbild. Det säger inte oss så mycket, men planeten Jupiter såg som symboliserade världshärskaren. Saturnus var ett tecken för Syrien och Palestina, och fiskarnas stjärnbild var då ett tecken på den slutliga världens sluttid som skulle inträffa. Så om det här, och det här hände runt vart 257 år ungefär. Men när den här stjärnkonstellationen uppenbarade sig, så kunde man tolka det som att den yttersta tidens härskare skulle framträda i Palestina. Går vi ännu djupare än så, så kan vi gå till min lilla favoritbok, Baruchs bok. Den har jag citerat många gånger. Men där tycker jag det är så fint, för det handlar just om denna stjärnkonstellation. För stjärnkonstellationen rör ju inte på sig. Men det kommer ju den här stjärnan att göra. Den kommer ju nästan dansa på himlen. Så att stjärntydarna hittar fram till, hittar huset. För det är inte ett stalling, utan det är hus som de bor i Betlehem. Och där hör vi om hur Gud, det är ju Baruchs tredje kapitel, om hur Gud sänder ut ljuset och det drar åt stad. Han kallar på det och det lyder med bävan. Stjärnorna tänder sitt ljus och börjar med glädje sin vakttjänst. Han kallar på dem och det svarar, här är vi, och lyser med glädje för sin skapare. Jag tycker det är en vidunderlig passage ur Baruchs bok som visar på ett universum, på ett världsallt, på allt skapat som är i Guds hand på ett sätt eller ett annat. I Guds hand, han som håller allt skapat som finns till, för det finns till för att Gud älskar det.
Ja.
Och då egentligen så Utifrån det perspektivet är det ju inte så konstigt att tänka sig en dansande stjärnkonstellation eller
absolut, stjärna. Men jag tänkte när du läste, du pratade om konstellationer också. Det finns också en citat i första Moseboken om stjärnor som bygger sig för Josef. Och det är en annan Josef i slutet av första Moseboken. Och man kan, när man läser faktiskt Josef berättelse, det finns en slags förkunnelse om Jesus Kristus. Man kan läsa den med kristna ögon. Och ser i, verkligen i Josef förebild redan någonting av Jesus Kristus. Hur han ska rädda sina medbröder och familjen, släktingar hos. Men han har en dröm, och det är ganska intressant, för i Matteus evangeliet, den som drömmer hela tiden, det är Josef också. Men där, det är Josef som en dröm, den Josef, den gamle, eller den äldre, skulle vi kalla honom. Och han säger, jag har haft en dröm igen, sa det Josef. Jag drömde att solen och månen och 11 stjärnor byggade sig för mig. Det är ganska intressant, han är också där, att, som du sa, att hela skapelsen. Och vi vet, särskilt med den tid där vi lever i en klimatkris. Jag tänkte ofta på Romarche Brevet, där verkligen skapelsen längtar efter också frälsningen. Det är ganska viktigt att inte glömma detta. Det är att Gud, det är inte bara människor han kommer att rädda och frälsa, men det är verkligen hela världen, hela skapelsen. Och just nu jag läser en ny bok, The Home of God. Det är verkligen att Gud skapade inte bara ett värld, men Gud skapade ett hus. Ett hus där vi kan bo med honom i. Och det är ganska, det är någonting som är värt att komma ihåg. Och det är ganska intressant, för i vår passage idag, vad vi ser, hein, när så dessa magoi kommer in i Betlehem, de kommer in i huset. De gick in i huset och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. Och det är ett hus som är också en plats av lovprisning. Faktiskt det är redan en slags gudstempel här.
Exakt. Skapelsen som det är menad att vara.
Och det ger mig tydligt, och den kontrast är så stark när de är i Jerusalem till exempel.
För där är de ju, där går de ju, kommer de förmodligen till Herodes palats, och de går in i all detta överdåd och möter Herodes och de skriftlärda som förklarar, de vet var barnen ska födas, men likväl så är det som att de ser, men de ser inte, de hör, men de hör inte, de läser, men de förstår inte, förutom Herodes som får kalla fötter och som vilket sen kommer att få katastrofala konsekvenser.
Och vilken ironi också att gå till Herodes palats, som är den så kallade judiska eller judarnas konung, kung, och säga, vad finns judarnas konung framför den som tror att han är den rätta kung?
Exakt. Alltså det är väldigt logiskt att bege sig till Jerusalem och till kungliga palatset när de vet att judiska kungen har fötts.
Inte till och med fråga till honom. Var finns kungen?
Lite antiklimax där var det nog den.
Men han vågar inte säga, det är jag.
Nej, just det. Han svarar inte.
Han bara kallar översteprästerna, de skriftlärda. Och det också säger någonting om teologer, tror jag. Det säger väldigt mycket om oss. Att, nej men, och det är ett refrain vi kommer att höra hela tiden i alla evangelier. De har öron men hör inte.
Exakt.
De har ögon men ser inte. Och det är verkligen detta. Man kan ha alla böcker, de kan stå på våra, de som kom före oss och så vidare, men fortfarande förstår att, som inte förstår vad händer. Och jag tror det är en viktig fråga, vad gör vi med vår kunskap? Och det är en fråga vi skulle ställa till översteprästerna och skriftlärda. För de kan verkligen säga, ja, den kung ska födas i Betlehem i Juda. Så frågan är, varför åker ni inte, följer ni inte med de sjötydarna?
Nej, det är mer att de får en liten order. Åk iväg dit nu, åk till Betlehem. Hylla den nya kungen och kom tillbaka.
Mm.
Nej, inte ens hylla honom. Ta noga reda på allt om honom, sa han. Underrätta mig.
Ja.
Nej, men det är ju alltså det är problemet för teologer, liksom för oss människor i stort. Om vi går tillbaka till det du sa om skapelsen. Så hur tar vi hand om denna skapelse som vi har fått att förvalta, att ta hand om, som inte är vår? Ingenting är ju egentligen vårt. Men vi lyckas ju inte särskilt bra med det. Snarare tvärtom. Just nu håller vi på och missköter den till den grad att den kan bli vår grav inom bara en eller två generationer. Och den är redan många människors grav. Mm. Jag tänker inte på att vi inte drabbar av den.
Det finns också någonting som är intressant här.
Mm.
Josef är borta.
Ja.
Vi slutade med Josef i slutet av kapitel 1. Är verkligen det han som nämner Jesus. Och sen vi kommer att se honom i slutet av vår avsnitt idag. Men här, när sköna tiderna kommer in i huset, det finns bara Maria och Jesus. Det är liksom han är redan bortvaro.
Han börjar avlägsnas ur det hela.
Och vi ser, det är ganska intressant för det finns... Det är bara en beskrivning av vad händer. Det finns ingen dialog eller samtal eller hälsning. Det är bara de kommer in och hyllar honom, så Jesus Kristus. Ger de gåvor de har tagit med. Och det är verkligen också detta som jag gillar i den bild. Att vi kommer aldrig med tomma händer fram till Jesus Kristus. Vi har hela tiden någonting att erbjuda honom.
Mm. Men vi kanske alltid är också rädda för att våra gåvor inte räcker till. Men det du säger är något väldigt viktigt. För det är viktigt att inse att en gåva också ibland av det som vår lilla gåva av ibland av till och med våra synder, tyvärr. Mm. Som vi ger honom ganska ofta i syndabekännelsen. Alltid i syndabekännelsen exempelvis. Är lika värdefull som det guld som...
Ja. Och
man
måste inte komma ihåg att glömma att man måste komma ihåg att Jesus Kristus kommer att hylla den gamla Henka som kommer att ge två små mynter i kistan.
Allt hon har leva på.
Ja. Och inte de som rika människor som kommer fram som kan kasta ner lite pengar.
Exakt. Ja, men det är viktigt att tänka på att vi kan ge allt det positiva i våra liv till Kristus. Allt vi, också våra tillgångar och dela med oss när vi ger till andra människor. Likväl kan vi det ge av det som kanske inte är så bright också i våra liv. Som du säger, vi står aldrig tomhänta framför Kristus.
Nej.
Men vi har alltid ett val om vi vill överräcka det eller inte till honom.
Och det slutar genom att säga, i en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes. Och de tog en annan väg hem till sitt land. Och jag gillar sista meningen. De tog en annan väg hem till sitt land. Och jag tror det är ganska sant för alla av oss. När vi möter Jesus Kristus, vi kommer hem aldrig på samma väg.
Nej.
Och det är någonting som är också, det är verkligen, jag gillar detta. Det är inte liksom att, visst vi kan tolka det som, och det står, att det är ett väg att undvika Herodes och inte... återberätta för honom om Jesus Kristus. Men det är också att Gud öppnar en ny väg.
Mm.
Och det är ganska intressant för de kommer hem till sitt land. Och det är någonting också viktigt att de kommer att också... Men man kan säga här, det redan finns protolärjungar till Jesus Kristus. För vi kan verkligen antyda att de skulle berätta vad de hade sett och gjort. För det var en flera månads resa. Det var inte bara att de var inte borta från några dagar.
Mm.
Att verkligen att gå, om de kommer från Babylonien eller Egypten eller dessa trakter, det var flera månaders resa.
Mm.
Både till Betlehem och sen tillbaka hemma.
Mm.
Så det folk skulle undra vad ni gjorde, vad ni sett.
Nej, det är de första. Det är de första hedningarna, om man får benämna dem så.
Mm.
Som för en hela, alltså första människorna av jordens alla folk som kommer för att börja knäa för honom. Och jag tänkte på det precis som du sa nu om att man alltid tar en annan väg när man möter Jesus Kristus. Men det gör man ju, och det är ju också för att jag tänker på hans ord i Uppenbarelseboken att se att gör allting nytt. Och det handlar ju inte bara om den yttersta tiden, om den gång då han ska skapa ny himmel och en ny jord, utan det är i våra liv hela tiden, att låta sig varje gång som vi möter Kristus varje dag på ett sätt, så görs allting nytt i honom och genom honom. Kanske inte så att vi ser det på en gång, ibland har vi i Norden att se det på en gång vad som händer. För det mesta är det liksom en ganska lång en process som vi ser utvecklas i våra liv, för han jobbar ju långsamt med också så att vi hinner med oss, så att vi hinner med. Men det är verkligen att, som du säger, att man tar en annan väg tillbaka när man har mött Kristus.
Ja.
Livet blir inte, är inte detsamma. Och livet är aldrig detsamma nästan varje dag som kristen. Det är någonting nytt som händer hela tiden. Och det kräver efterföljelsen. Och det är också en gåva i efterföljelsen av honom.
Ja.
Men jag tänker på, när vi går till de tre kungarna, så måste vi ju faktiskt nämna Jesaja kapitel 60. Där står det, rent i traditionen så har man tolkat, det är så de också delvis stjärntiderna förvandlas till kungar. För där står det om kapitel 60 i alla fall, för där står det i alla fall att kameler i mängd ska fylla ditt land, dromedarer från Midjan och Efa. Från Saba kommer de alla med last av guld och rökelse, och det förkunnar Herrens ära. Och i Saltaren 72 så har vi kungar från Tarshish och fjärran kuster ska komma med gåvor. Kungar från Saba och Seba ska bära fram sin tribut. Honom ska alla kungar hylla, alla folk ska tjäna honom.
Jag har redan den bild att alla samlas ihop kring Gud, kring Jesus Kristus. Mm. Det är verkligen detta, det är ganska intressant för att vara på väg. Det händer väldigt mycket där. Vi kan tänka också i första Moseboken när Jakob flyr Esai och på väg han hade en dröm att se änglarna på en ladder som går upp och ner, som verkligen redan förenas i himmel och jord tillsammans. Hur Gud hela tiden, och hur vi fortsätter inte på samma sätt. Vi kan, jag gillar ofta dessa tillsammans, så dessa magoj som ska gå hem på en annan väg, och Emmaus berättelse i slutet av Lukas evangeliet, där vi ser också att de lärjungar som flydde i Jerusalem återvände till Jerusalem på ett annat sätt, men det var på väg att de träffade Jesus Kristus, och de hörde också Guds ord, och som våra lärjung, våra magoj verkligen hörde av översteprästen och skriftledaren när de sa, det står skrivet hos profeten, du Betlehem i Judaland är inga lunda ringas bland i övningar i Juda. Mm. Du från det ska det komma en övning, en herde för mitt folk Israel. Och faktiskt det är ganska intressant, för det blandar ihop två olika källor. Det finns visst ur profeten Mika, men en herde för mitt folk Israel, det kommer från Andra Samuels boken. Och det verkligen säger hur faktiskt kung David förkunnade på ett sätt Jesus Kristus. Mm. Och det är verkligen det som är hela tiden. När man läser Emmaus berättelse i slutet av Lukas evangeliet, hur Jesus Kristus tar tid för att förklara skriften också. Om sig själv till lärjungarna. Och hur detta öppnar. Och det är verkligen en stark påminnelse att verkligen när vi kommer fram till texten, till Guds ord, det är verkligen för att ha våra ögon öppna och höra också att vi kan verkligen träffa Jesus Kristus. När de hade gett sig, avvisade sig Herren ängel i en dröm för Josef och sa det, stig upp och ta med det barnet och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig. Du, Herodes, kommer att söka efter barnet för att döda dig. Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten. Och där stannade han tills Herodes hade dött. För att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas, från Egypten har jag kallat min son.
När Herodes märkte att han hade blivit lurad av stjärntydarna blev han ursinnig och han lät döda alla gossar i Betlehem och dess omnejd som var 2 år eller därunder. Det var den tid han hade fått fram genom att fråga ut stjärntiderna. Då uppfylldes det som sagts genom profeten Jeremia. Rop hörs i Rama, gråt och högljudd klagan. Rakel begråter sina barn, hon låter sig inte trösta sig. Ty det finns inte mer.
När Herodes hade dött visade sig Hängelsängel i en dröm för Josef i Egypten och sade: stig upp och ta med det barnet och hans mor och bege dig till Israels land. De som ville ta barnets liv är döda. Josef steg upp och tog med sig barnet och hans mor och flyttade tillbaka till Israels land. Men när han hörde att Archelaos var kung i Judén efter sin far Herodes, vågade han inte återvända dit. I en dröm blev han tillsagt att dra sig undan till Galileen, och där bosatte han sig i en stad som heter Nazaret. För att det som sagts genom profeterna skulle uppfyllas, han skall kallas Nazaret. Nu verkligen finns vi igen också i första testamentet, i Gamla testamentet.
I andra Mosebok.
Verkligen. Mm. Att nu det är liksom en sammanfattning om Mose och farao.
Som vi vet så är det ju så att när Mose föds så har israeliterna blivit, eller hebreerna blivit, alldeles för många, tycker farao, detta inflyttade folk. Och man har befallt att alla gossebarn ska dödas när de föds. Men vi känner till berättelsen om Mose, att hans mamma gömmer honom när han föds. Och sen sätter hon ut honom i en korg i Nilen. Och då hittar faraos dotter Mose, låter honom växa upp i hovet. Och så här så är det så att alla barn ska dödas. Och det är av Herodes. Och denne Herodes, han regerade mellan år 40-4 före Kristus. 44-4 före Kristus ungefär. Och det sägs om honom att kejsar Augustus ska ha sagt att det var bättre att vara Herodes gris än hans son. Det kommer från grekiskan, för ordet för gris, hus ungefär. Och son, hyos, det är väldigt, de är ju närbesläktade. Och det var så att Herodes, han gjorde en massa bra saker under sin livstid. Bland annat så byggde han upp Jerusalem, återbyggde han Jerusalems tempel. Han anlade städer, bland annat Caesarea. Han byggde upp olika fort och så vidare. Men han var också någon som arbetade aktivt tillsammans med den romerska makten. Och han var också någon som inte gillade konkurrens. Så han hade att avrätta 3 söner och en hustru bland annat. På så sätt så var det nog mycket säkrare att vara hans gris, eftersom han dessutom inte åt griskött såklart, än hans son. Och han vill ju inte, detta lilla barn som har fötts ser han ju som ett reellt hot. Och han ger då order om att man ska döda alla gossebarn under 2 år i Betlehem och omnejd. Och det säger oss också någonting viktigt om just detta, att när stjärntiderna var besökte Betlehem, så var det ju inte Jesus nyfödd längre. Mm. Han var en liten kille på 1 eller 2 år som sprang omkring. Och ibland har man sagt att ja, men skedde verkligen barnamorden i Betlehem? Det syns ju inte i någon historisk kanal, men Betlehem var inte jättestort, så kanske handlade det om 20-tal barn som dog på Herodes order. Men vi hör ju att i Josef, den andra Josef kan man säga, Jesu fosterfar eller något liknande, han får en dröm. Liksom första Josef har en dröm, så får också den andra Josef reda på en dröm att barnets liv är hotat. Och för att bevara livet så ska han ta barnet och hans moder med sig och bege sig till Egypten. Och han tar ju inte och han slösar inte på tiden, han går upp på en gång och tar med sig dem och de flyr till Egypten helt enkelt. Och det här är någonting som jag tror att det är ju många människor som får göra detta för att bevara livet, så de är tvungna att fly till någon form av Egypten. Det är ju miljontals människor som gör det rent konkret idag. Men också jag tror ibland att i vår vandring med Kristus ibland, i våra vi som kristna, så kan det vara så att vi ibland behöver ta ett steg ut. Mm. Kanske ur en kontext vi är i eller ett sammanhang vi är i. Och gå till det okända. Eller kanske bara ur ett sätt vi har att be på. För att gå till det okända, gå till Egypten. För att vara där ett tag, för att sedan kunna komma tillbaka. För att bevara liv. Ja, det tror jag är någonting mycket viktigt.
Mm.
Att tänka, att inse att man ibland behöver göra detta för att bevara sitt liv. Behöver man be sig iväg. Och inte vänta en eller två veckor eller år tills allting har blivit hemskt. Utan att man ber sig iväg för att bevara liv.
Ja, och särskilt det är ganska intressant att Engels verkligen tillfrågar honom att bege sig till Egypten som var också platsen av slaveri där Gud befriade sitt folk.
Exakt.
Och så det ser också någonting att till och med Egypten är bättre än den numera Judén under Herodes tid. Att det är bättre för dig att gå till Egypten, men vad det också representerar dig än att stanna här i Judén.
Exakt.
Så vi kan tänka också den första generation som hörde detta, hur också det kunde bli som en stark faktiskt.
Mm.
Att, och det, vi vet att redan den Josef den äldre som i slutet av första Moseboken även om det är sina medbröder som säljer honom som slav och han kommer verkligen att göra Egypten som en plats för att rädda Jakobs söner.
Mm.
Och sen efter att de kommer att glömma vem de var, att de kommer också att bli i slaveriet och sen Gud kommer att verkligen kalla Mose att vara den befriare, den som kommer att öppna vägen tillbaka till det utlovade landet. När man läser redan Abraham, man går till Egypten. Mm. Så Egypten är en särskild plats när man läser Bibeln. En plats både av räddningen, men också av slaveri och fängelsen. Och hur Gud faktiskt verkar över sitt folk.
Mm.
Och Herodes agerar som farao, som vi läser i början av Andra Moseboken, när han dödar också pojkarna.
Exakt. Det är en ganska intressant liten notis här i vårt julfirande. Tänker jag ibland, för dessa barn som mördas, vi minns ju dem i kyrkan den 28 december. Det har vi gjort det sedan 400-talet. Mm. Det finns ju våra båda traditioner. Och ibland är det fint när man på julen, för vi firar ju alltid den liturgiska färgen är ju vit på julafton och juldagen. Eller på juldagen när vi går in i det. Inte julafton, men juldagen så är det vitt. Av glädje och fest över att Kristus är född. Och sen kommer vissa, när de kommer lite för sent och kommer på annandag jul så är det rött. Och då tycker de, åh vad fint, ni har gjort det julfint här. Men det handlar ju inte om det, det handlar om att det är martyriets färg.
Ja.
För dessa barn ser som protomartyr eller alltså de första. De ser som ändå, de har ändå fått vittna omedvetet på ett sätt om Kristus och han som kommer. Han som redan är där.
Och det påminner oss också varför Gud har kommit ner i vår värld. Ja. Att det råder onden.
Exakt. Och att det råder överallt. Och det värsta är ju att det här är ju inte första eller sista gången mödrar eller Rakel begråter eller mödrar begråter sina barn. Från kriget i Ukraina när det började, så jag vet inte om du såg det, det fanns olika inslag såklart. Från verkligheten. Det finns ett som berörde mig väldigt djupt. När det var en mamma och en mor med sin man som kom inspringande på ett sjukhus med en liten tvååring. Som var skadad i en granatattack. Och som inte överlevde. Så denna gråt, denna Rakels gråt, den fortsätter ju tiderna igenom. Och den är ytterst högljudd just nu skulle jag säga. Världen över. Och därför behöver vi verkligen Kristus som kommer in i denna värld. Och Gud som, för Gud är ju, Gud vill ju inte detta. Gud vill verka.
Ja, men samtidigt, det är ganska intressant för den, jag skulle visst, det är Jesus Kristus, den konung som kommer och som verkligen kommer att frälsa oss. Men där, det är verkligen om Jesus Kristus också fortfarande här, det är på grund att Josef lyssnade på ängel, att stiga upp. Det är verkligen stå upp. Det är samma ord man använder för uppståndelsen. Mm. Ja. Stiga upp och ta med det barnet och hans mor och fly till Egypten.
Mm.
Det är verkligen att det vi har ansvar också som kristna.
Mm.
Vi kan inte bara hela tiden dölja oss bakom Gud. Ja, men Gud kommer att rädda oss, visst. Det är vad vi tror och jag tror på det. Mm. Men jag har ett ansvar också.
Ja, verkligen.
Hur kan jag också stå upp och ta mitt ansvar?
Mm.
Och det är verkligen detta som jultiden, som adventstiden påminner oss om.
Verkligen, för det är ju Guds rike som sådant som bryter igenom i Kristus. Det är ju inte någonting, ibland ser vi det som skilt från vårt vardagliga liv, från vårt liv som vi lever här och nu, att det är nog bara en inre process. Mm. Tvärtom, det är ju någonting som ska hela tiden bära frukt i världen. Där vi har ett ansvar, precis som du säger, har ett ansvar att stå upp, att bevara liv, att verka för livet. Att verka för att det goda och det rätta sker. Sen kommer vi att misslyckas i det, men vi har fortfarande det ansvaret. Och vi måste hela tiden stå upp och försöka igen och ta det ansvaret. Ja. För liv, för andra människor, men också egentligen för hela skapelsen.
Mm. Och det påminner om, det finns vissa poängar som är ganska viktigt. Först, Josef svarar inte med våld.
Nej.
Det är ganska viktigt att komma ihåg. Och Jesus Kristus kommer inte att göra det heller.
Mm.
Han kommer att offra sig själv för oss.
Mm.
Aldrig kommer att svara med våld. Sen, det berättar om Jesu friheten.
Mm.
För honom var på flykt till Egypten. Det betyder också att det var någon där som tog emot dem.
Mm.
De kunde stanna där för en tid.
Mm.
Och göra sig ett hem där.
Mm.
Och att verkligen ta vår ansvar som kristna när vi inte också välkomnar dem som behöver dig. Jag tror vi misslyckas verkligen i vårt ansvar.
Mm.
Och vad det är ganska viktigt att komma ihåg, egypterna var icke judar, de hade inte samma tro, de hade inte samma traditioner. Och det är någonting vi måste också komma ihåg. Om vi säger bara, jag kan bara visa gästfriheten de som liknar mig. Nej, det är inte gästfriheten. Så ur också är vi redo att öppna oss själva för andra som inte liknar oss.
Mm. Till och med Herodes öppnade sig för de som inte liknade honom.
Ja.
Med skärturen.
Och de som kom, de vissa männen som kom, ville ser ingenstans att de blev judar.
Nej. Och när de avbildas de ju också som att de kom i persiska hovdräkter eller prästdräkter, hur man nu vill ha det. Så att de tillhörde ju, de blev inte judar och de tillhörde sin tradition likväl, så lyckades som sagt till och med Herodes visa dem gästfrihet. Men det är ju någonting som vi har glömt bort.
Ja.
Och som vi lätt glömmer bort. Men detta att försöka leva som kristen i Jesu, i Kristi efterföljd hela tiden, det är ju någonting som faktiskt inte är så lätt som vi tror. Det kräver av oss på olika plan. Hela tiden. Någonting som egentligen borde vara naturligt, mycket av det här, som inte är det. Av olika skäl.
Ja, jag tänker verkligen om man vill ha ett liv i lugn och ro. Men det är inte kristen man måste bli. Ja.
Nej.
För det, om det finns en grej som Jesus inte lovar oss, det kommer att bli lätt och lugnt och ro.
Nej,
det kommer att bli svårt. Man måste ta sitt kors.
Mm.
Och det kommer att kräva både en inre konflikt mot sig själv. Och också en konflikt med världen. Inte att världen är dålig till sig själv, men att det finns andra makter som verkligen vill inte acceptera detta. Och det är vad vi ser med Herodes.
Mm.
Han är rädd för sin makt.
Mm.
Han ser det inte att judarnas messias är här som en välsignelse. Men han tänker bara på sig själv. Vad det betyder kring min makt.
Mm.
Hur kan jag behålla min makt? Mm. Och ofta vi upptäcker den konflikt vi har. Det är på grund av att vi vill inte att det ska ändra för oss. Vi vill att Gud ska anpassa sig till oss.
Mm.
Men är vi redo att anpassa oss till Gud som de judarna som måste gå hem på en annan väg. Som Josef som måste lämna allt och fly till Egypten tills han får ett tecken att han kan komma tillbaka. Och till och med när han kommer hem, han kommer inte tillbaka i Betlehem.
Nej.
Han måste leva i en annan plats i Galileen som är helt annorlunda i en annan kontext. Mm. Så visst kan han komma tillbaka i det utlovade landet på ett sätt. Mm. Men inte där han var från.
Nej, han kom ju till en helt annan del av Israel.
Ja, det är varför jag gillar att göra planer ibland i min andliga liv, för jag vet att det kommer inte att hända. Så det, åtminstone om det är en grej som jag är säker som kommer inte att hända, det var jag deplanerat.
Japp, yep. Amen på det.
Nej, men det är otroligt, det är någonting som vi har redan pratat ur mikrofonen, men när jag svarade på min kallelse, jag hade aldrig tänkt att jag skulle vara präst i Sverige.
Jag trodde inte att jag skulle bli präst överhuvudtaget.
Nej, men...
Och jag trodde inte att jag skulle hamna i Lund i slutändan, eller i Dalby. Så det är ingen som helst aning om detta.
Mm. Och jag tror också dessa läsningar, och de är viktiga för redan här, de verkligen visar oss att vad ska hända efter när Jesus kommer att predika. Men det är inte som vi planerade.
Nej.
Och därför vi kan förstå varför det var svårt för de som lyssnade på honom att acceptera honom som messias.
Mm. Ja, men det utmanar ju dem på så många, på alla, alla tänkbara plan som du kan utmanas på.
Ja.
Och de första kristna kallas ju inte för huset eller något liknande, de kallas för vägen.
Mm.
En väg är något som man går på. Och man vet aldrig riktigt vad man möter, för en väg förändras alltid lite. På något sätt.
Ja.
Därför att man följer Kristus i en väg att gå med Gud i världen.
Ja. En annan som kommer att ha en stark upplevelse på vägen, det är Saul Paulus.
Ja, exakt.
Och han är på väg någonstans, kommer hem på helt, redan med ett helt annat namn.
Yep.
Och, nej, men det är ganska viktigt. Och jag tror verkligen att adventstiden, det är den säsong som förbereder oss detta. Att förbereda faktiskt vår vandring.
Mm.
Och om vi tror att Betlehem är slutdestination, vad vi har fel.
Mm. Det är bara början.
Ja.
Och det är därför det är så fint att man ändå på något sätt, nu har vi redan varit i, vi har ju varit i Betlehem nu redan och barnet har fötts.
Mm.
Men likväl så adventstiden är ju detta att man går bredvid den här lilla stretande åsnan. Förmodligen med Maria och Josef när de är på väg till Betlehem.
Och vi kan säga att vi har firat adventstiden och jultiden. Mer än 2000 år.
Mm.
Men faktiskt varje år, det är ett nytt sätt att fira den. Det är ett nytt sätt att välkomna den. Och jag tänkte nyligen att tänkt om vi kristna skulle tänka detta år kommer Jesus Kristus tillbaka.
Mm.
Inte om, men detta år han kommer tillbaka.
Mm.
Att om vi skulle verkligen leva i den, att säga okej, nu det kommer tillbaka, jag måste verkligen göra mitt liv. På ett annat sätt. Hur kristendomen skulle se helt annorlunda ut.
Mm. Och om vi bara var och en av oss just nu tänker så också. Mm. Skulle tänka så i våra liv att Kristus faktiskt.
Ja.
Jag förbereder mig för att möta honom ordentligt under jul. Vi vet ju aldrig vad som ligger framför oss. Och så egentligen borde vi leva varje dag på det sättet att förbereda oss för Kristi ankomst.
Och också det vad jag gillar just nu i den passagen. Det är verkligen stanna där tills jag säger till dig. Och han kommer att säga till oss.
Mm.
Tack så mycket.
Tack
Ingrid,
själv. Jag ser fram emot nästa gång.
Och god fortsättning.
Detsamma.